Välkomna till ett nytt avsnitt av VF Hockey. Vi testar att skriva historia på nytt, gånger två ska jag säga. För vi hade i förra avsnittet för första gången en aktiv spelare som gäst. Det är det nu också, men den här gången har vi faktiskt en aktiv spelare som jag även kan ikläda rollen som supporter, som i roll. Så vi säger välkommen till VF Hockey till Magnus Nygren.
Ja, tack så mycket.
Och det andra som gör dig unik som poddgäst får vi väl säga att du sitter på en färja. Det har vi faktiskt aldrig haft någon som har gjort förut.
Nej, precis. Jag skyller på min dotter. Hon har för mycket grejer, så jag fick ta bilen hem och de andra flyger. Så att, för att få med hennes leksaker och diverse så kom vi fram till att det är bäst att jag tar bilen. Och så flög de hem. Så att, ja, men det löser sig bra. Så nu är jag i alla fall på att sista biten med färjan här.
Precis, den härliga biten från Kiel till Göteborg.
Exakt. Det var värre att åka om 95 milen från Davos till Hamburg igår. Det sög lite i, man fick ett så kallat taxiarsle, eller vad man säger.
Ja, precis. Du, som sagt, säsongen är ju över nere i Schweiz, men vi ska börja som vi alltid börjar. VF Hockey med en profilruta. Så jag säger namn och ålder.
Magnus Nygren, 27 år.
Familj?
Ja, sambo Lisa och dotter Vera.
Bor och yrke?
Bor i Karlstad off-season och i Davos vintertid. Hockeyspelare.
Främsta hockeymerit?
SM-guld och VM-brons.
Schweiz vackraste stad?
Davos.
Politiskt korrekt är bra där. Vilka tre spelare har hockeyvärldens bästa skott?
Alexander Ovechkin. Steven Stamkos. Och svår fråga. Ja, jag säger väl Patrick Hursley då.
Du, det gör dig arg och det gör dig glad.
Oärlighet gör mig arg och gemenskap gör mig glad.
Vem är den mest underskattade spelare du har spelat med?
Jag säger Anders Bastiansen.
Vad kan du lägga ut orden lite? Vad var det som gjorde honom underskattad?
Jag tycker att han egentligen bara blev ihågkommen som en defensiv spelare som tekade ungefär. Han hade mycket mer och framförallt otroligt smart spelare skulle jag säga.
Du, handen på hjärtat, vad är det fulaste du har gjort på en hockeyrink?
Ja, det fulaste måste ju ha varit när man har huvudtacklat någon. Man har tajmat fel och ja, allting har renderat i en ful huvudtackling. Det är bara att lägga handen på hjärtat och säga att det har tyvärr hänt.
Fall vi går till något lite gladare då och pratar mål. Hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut enligt Magnus Nygren?
Det ser ut som att det är ett flygande anfall och ett pass snett inåt bakåt och ett direktskott i nättaket.
Hur många sådana har du gjort i år?
Ja, 3-4 kanske.
Ja. Härligt! Jag har en stående punkt i podden här där vi uppmärksammar lite att det finns lyssnare från väldigt många olika sorters länder i världen. Och landet jag tänkte ta upp det här avsnittet är Spanien. Om jag säger Spanien och hockey, vad tänker du på då? Tänker du ens på hockey?
Nej, jag fick direkt semestervibbar om jag ska vara ärlig, men Men det är otroligt kul att det finns hockeyintresse. Det behöver ju våran sport. Vi behöver vidga oss och vi behöver få in nya länder och fans och intressenter från länder som man kanske inte förknippar direkt med hockeyn. Så otroligt kul att det finns folk från inte de mest givna länderna kanske som sitter och lyssnar på dig. Men det hade jag också gjort det med både i Spanien. Då hade jag lyssnat på dig, Johan.
Ja, men vad fint. Jag kollar upp lite, jag kan inte så mycket om spansk hockey. Jag ska faktiskt säga, jag har dock faktiskt sett spansk hockey live en gång. För kan det ha varit 14 år sedan eller någonting, så var jag ute och tågluffade med en kompis och vi hamnade i Barcelona, gick runt där runt Nou Camp och så såg vi en ishall, tyckte vi hörde ljud, så vi gick in. Så vi såg en period på FC Barcelona som mötte franska Montpellier i någon slags träningsmatch där.
Ja.
Det är nog inte så många som har sett Barcelona spela hockey.
Kvaliteten?
Hammarö Chiefs hade nog gått riktigt bra i spanska ligan.
Jag kollade. Man börjar bli åt åren här, så man lär ju bredda sina man lär ju bredda tankarna vad som gäller framöver.
Precis. Avsluta karriären i FC Barcelona. Det ser snyggt ut på CV:n ändå.
Ja, det är enda chansen att få spela i Barcelona jag har i alla fall.
Precis, jag kollade lite upp här på om spansk hockey, inte den största hockeynationen som sagt. De förra säsongen så åkte de ur D2 A-gruppen i VM. Där de hade alltså länder som Rumänien, Australien, Serbien, Belgien och Island före sig. Så jag tror nog vi kan säga att inhemsk spansk hockey har nog lite att jobba på faktiskt.
Ja, men det är jag väl beredd att hålla med om. Det lät ju inte som att toppenresultat faktiskt.
Nej, det kan jag vara helt som. Du, som sagt, jag var inne på det lite förut. Du är på väg hem från Schweiz, hem från Davos. Säsongen tog slut för er här förra veckan. 4-2 i matcher förlorade ni kvartsfinalserien mot Biel med, va?
Ja, stämmer bra.
Hur skulle du summera din första säsong i Schweiz?
Jag skulle summera den som svårsummerad. Jag har alltid sett mig själv som en stor lagspelare och därav så sjunker betyget eftersom att jag tycker att det är att vi underpresterar helt enkelt. Jag tycker att vi skulle kunna klara av att slå ut Bil. Vi är alldeles ojämna och vi har höga toppar och extremt djupa dalar, men ska jag vara egoistisk och försöka formera någon form av svar bara baserat på min egen insats, så får jag ändå vara nöjd. Jag har fått spela mycket, jag har tagit ett stort ansvar och både på och utan frisen som har varit lärorikt och mycket av lagets prestationer tycker de ju där nere ska kretsa runt utlänningarna så att säga. Det tycker jag har gjort bra. Jag blev invald som en av 5 i schweiziska ligans All-Star-team och det är väl kanske ett kvitto på någonting i alla fall, att man har gjort någonting bra. Sen är inte det hela betyget, men det är ändå någon form av fingervisning att man har gjort skapligt i alla fall.
Precis. Ni har haft extremt mycket skador, ska vi säga, på ganska viktiga pusselbitar under säsongen.
Ja, absolut. Det är väl kanske det när man får lite distans till det som skjuter oss lite i foten. Vi hade vår lagkapten Andreas Ambyl som har lärt om sen. Och han är ju fortfarande en av de bästa i svenska ligan, skulle jag säga. Han försvinner för oss. Och andra mycket tongivande spelare. Blandat med att de toppspelare som är kvar i line-upen inte presterade på topp när vi började dem som bäst. Så vi fick helt enkelt inte riktigt ihop det. Och Bil med Stekhet och Nraiala i spetsen gjorde det bra. Skulle vara väldigt disciplinerat, ganska defensivt, snabba omställningar. Och vi får inte att hantera det helt enkelt så. I min synpunkt så, eller ur min synpunkt så är det ett minusbetyg på oss i Davos och jag hade betydligt större förhoppningar om den här säsongen och om det här laget. Jag trodde inte att vi... jag tycker ändå tyvärr att vi viker ner oss lite grann och det svider.
Precis. Det finns en stor revanschlusta redan nu inför nästa år.
Ja, det är klart att det finns en revanschlusta, men man behöver alltid några veckor extra på nu efter säsongen. Det kommer en sån här enorm tomhet och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och nu är jag på väg hem och ska man installera sig i huset hemma och allt det där. Det blir liksom, tanken om hockeyn kommer, men de är inte där hela tiden. Det känns som att det är väldigt långt kvar till nästa säsong. Så att, för varje dag som går och framförallt kanske varje månad som går och när sommaren börjar närma sig sitt slut så är man givetvis ruggigt revanschugen. Jag har ju ett stort till på kontraktet och trivs bra och det kommer givetvis bli jättekul att åka tillbaka. Jag hoppas att vi kan spetsa till laget lite extra och lära oss något den här säsongen och gå längre nästa år såklart.
Precis. Du var inne lite på Rajala där i bil. Det är ju ett bekant namn för alla här hemma och det finns ju dessutom Robbie Earl som är en av andra av deras importer där. Hur bra går det för dem där nere i Schweiz?
Båda två är jätteduktiga. Robbie har väl en större roll i bil rent ledarmässigt. Han har sin lagkapten. Rajala är ren och skär spets. Precis som han har varit i de lagen man har spelat i Sverige och där vi svenska känner igen honom ifrån. En sniper som allt som oftast är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Så, han hade stor succé mot oss och tyvärr för våran del, men han tog pigg och glad ut. Robbie gjorde det bra också. Han tar lite större ansvar defensivt, kan man ju lugnt påstå, men två oerhört duktiga spelare som betyder mer eller mindre allt för deras lag. Som jag säger.
Ja, precis. Vi får säga till alla lyssnare att det är skönt att man får lite riktig båtkänsla med att höra all info du får om resan du är ute på.
Ja, jag... Det är ju bara att beklaga den här fantastiska äken som har skruvat upp på volym 100 här, låter det som.
Ja, det var det. Hon lär vara tyst till sist. Nej, men som sagt, Rajala, det är ju 7 mål på 7 matcher i slutspelet. Så han verkar ju helt klart att toppa formen. Han gjorde 16 på 44 i grundserien. Så det är en bra utveckling på en kille som jag har hört från folk som har pratat om att han inte är bra i slutspel. Men det får vi väl säga att han verkar vara här i alla fall.
Ja, nu är det svårt att säga något annat. Sen är det klart att svenskarnas åsikter är ju baserade på hans resultat i Sverige och det kanske inte har varit lika bra, men man lär sig något för varje år och han är fortfarande relativt ung, så att han verkar ha lärt sig det här med slutspelshockey också. Om det är någon som har tvivlat innan så tror jag inte man behöver göra det nu.
Nej, men precis. Du, vi har ju faktiskt 3 värmlänningar till som har spelat i NLA här den gångna säsongen. Kan du berätta lite hur deras säsonger har varit och hur deras status är där nere i Schweiz?
Ja, vi har ju Niklas Andersén började sin säsong i Klåten.
Som, var det ju 4 till och med?
Till att börja med. Precis. Han bytte ju sen till Jokerit. Klåten är väl lite mer av ett lågbudgetlag och som har haft det tufft i flera år i rad. Och just nu mitt uppe i kval, neråt, negativt kval. Svårt lag att spela i, kan jag tänka mig. Alltså svårt att hitta någon form av roll. Jag vet att när vi spelar mot dem så spelar Andersén mycket istid, fick han i powerplay och det är väl kanske inte där vi är vana att se honom, utan det är väl mer i defensiva roller och det är kanske svårt att hitta någon riktig identitet och vad är det de egentligen vill att man ska bidra med. Så jag tror att det var bra för honom att byta till Jokerit. Nu ska jag känna att jag har dålig koll på hur det har gått för just honom, men Jokerit har ju varit ett topplag i KHL hela säsongen och fick det väl för tufft då till slut mot St. Petersburg, men, eller vad säger jag, mot Moskva, men klart en svårt lag att spela i. Sen har vi Tummerna, så har det bra. Genève har också haft en tuff säsong. Han har haft en stor roll där, får spela mycket tunga minuter och har gjort det bra. De börjar säsongen väldigt dåligt skulle jag säga och halka efter direkt. Och det drabbar ju såklart honom hårt också. Sen orkar de inte riktigt resa sig till några högre placeringar, men de fick ju åttonde platsen, sista platsen i slutspel fick Bern. Och åkte ut det ganska klara 4-1, så att det var ju aldrig någon diskussion egentligen. Det var väl det enda man kan säga var väl att det var faktiskt ganska starkt att lyckas knipa en match av Bern, för de är riktigt bra. Och enligt mig definitivt mycket bättre än vad Genève. Så att tömmerna är också på semester. Vad har vi mer?
Sen Micke och Anton Gustafsson.
Micke och Anton gör Langnau. Anton kan vi börja med. Han gör det väldigt bra tycker jag. Han får ut mycket mer av sitt spel i svenska ligan och i det laget där man fick under sin tid i Färjestad och även under sin tid i Friborg. Kommer lite mer till rätta och det är möjligt att det öppna spelet passar honom lite bättre. Jag har gjort helt okej med poäng och får spela ganska mycket. Micke var hos oss i Davos. Han gjorde bra, men vi hade fullt på importplatserna och vår tränare tyckte inte att det var värt att flytta på någon annan än honom. Så han fick söka sig vidare och hamna i Langnau och har nu precis avslutat säsongen där och hjälpt dem att hänga kvar i högsta ligan. Det var egentligen aldrig en kris utan de undvek, det är lite krångligt kvalsystem, men de undvek de absolut sista matcherna i alla fall för negativt kval ganska enkelt. Och det var väl aldrig riktigt aktuellt med några riktigt krisaktiga matcher i negativ bemärkelse. Men jag vet att Micke har gjort det bra och de är väldigt nöjda med han. Sen får han gå in själv i mer personliga detaljer, men jag skulle inte bli förvånad om vi ser Micke i samma tröja nästa år igen. Jag tror att de mer gärna skulle behålla honom faktiskt. Sen är det väl mer upp till honom att kommentera det vidare.
Du menar att du kommer med lite news här ändå, låter det som?
Vill ha kvar han, det tror jag.
Ja.
Nej, det får han väl prata mer om själv. Men jag skulle bli förvånad om de inte vill ha kvar han. Ja,
precis. Du, alltså det pratas ju ofta om att det är en annorlunda hockeyrace. Det pratas ofta om det du var inne på med importerna som har en speciell roll på hur man ser på det och så. Skulle du kunna beskriva lite för folk nu när du har upplevt det first hand, liksom hockeyn i Schweiz, dels hur bra är den och just berätta lite om det här med importerna?
Men hockeyn är jättebra. Ja, jag skulle kunna jämföra något med Sverige rent kvalitetsmässigt. Det som skiljer sig är att det är väldigt, väldigt mycket mer öppet. Det är mycket mer mål och det är mycket mer fram och tillbaka. Det man får lära sig är ju att man definitivt ska lägga fokus på rätt saker. Annars hade man nog haft ett par, tre hjärnblödningar varje match och undrar vad det är som händer ungefär. Men det är lite charmen med det också att det går fram och tillbaka och det ska skapas chanser framåt och sen att det blir någon chans och ett par, tre frilägen mot den också. Det budgeterar ju nästan varje lag med, så att show bjuder vi på. Ingen snack om saken, men det är också om jag ska vara riktigt hård så är det några hjärnsläppar i match, men det är normalt och det är så det är liksom. Och men som sagt, den offensiva delen är ju fantastisk skulle jag säga. Det är en riktig kreativ hockey som spelas upp. Jag skulle inte vilja vara målvakt i den schweiziska ligan. Så spelar du till ett NHL-kontrakt eller så lägger du av för att få för mycket skott mot det mer eller mindre. Så att, en mycket, mycket mer öppen hockey än vad det är i Sverige. Sverige är mycket mer disciplinerat och strategiskt bättre, skulle jag vilja säga.
Precis. Importrollen då, hur utsatt är man?
Ja, det är klart att man är utsatt. Nu har jag valt att inte läsa några tidningar för att jag förstår tyska. Så jag undviker det. Men just uppe i Davos så tror jag att vi är ganska isolerade. Jag tror att det är värre på andra ställen. Så egentligen skulle man ta och fråga Fredan Pettersson i Zürich till exempel. Eller Klasen i Lugano eller något liknande. Vi får inte så mycket skit. Vi får ganska mycket skit faktiskt uppe i Davos. Men det är klart att när man är med och bidrar till en seger så är man king. Och när man är med och bidrar till att vi förlorar så är man absolut nobody. Så att, det är ju lite så att när vi vinner så är det tack vare oss. Och när vi förlorar så är det för att vi inte har tillräckligt bra. Så ja, det är både på gott och ont. Men som sagt, jag måste säga att jag verkar ha kommit väldigt lindrigt från den. Så jag har inga negativa erfarenheter av just den utsatta rollen så att säga.
Nej, precis. Du, när vi pratar schweizisk hockey så måste vi prata om mitt favoritämne när det kommer till schweizisk hockey. De tidiga övergångarna. Jag har det värsta exemplet, om vi nu kan säga värsta, vad jag har hört är en spelare som, vi kan säga i alla fall, vi sätter in det i dagsdatum då. Då skulle spelaren nu, precis innan slutspelet, ha skrivit på för den klubben som spelaren skulle spela för, alltså säsongen 2019-2020. Så alltså skrivit på i princip 1,5 år i förväg innan nya kontrakt skulle gälla. Har du hört något värre?
Nej, jag har samma. Jag har en story där en spelare efter 5-10 matcher i grundserien skriver på ett nytt avtal med sin klubb för kommande säsong.
Ja.
Och veckan efter skriver på för ett nytt lag för säsongen som kommer 2 år efter. Så han vet vad han ska göra i ett gäng år framöver, men han vet också att han ska flytta om 1,5 år eller nästan mer eller mindre 2 år.
Åh, herregud. Vad är din förklaring till det här? För det är ju extremt. Jag kan inte se någon annan idrott överhuvudtaget där det finns någonting liknande.
Nej, jag har ingen förklaring. Jag vet inte vad de håller på med riktigt. Om de är livrädda och tappar dem och att det har blivit någon form av intern hets där nere, för det är ju ingen annan liga i Europa som gör så här. Ryssarna är ju totalt tvärtom. De bryr sig inte ett skit fram tills de har spelat klart och så ser de vad som finns kvar ungefär. Vilket är lite mera min stil, tycker jag. Jag har otroligt svårt för att jag har aldrig gjort det ens, men jag skulle ha otroligt svårt för att veta så långt i förväg vad jag ska göra. Jag blev tillfrågad efter 4 matcher i år, så blev jag tillfrågad om mitt kontrakt. Det är oerhört svårt att tacka ja till någonting då, eller tacka nej, eller säga någonting överhuvudtaget. Så jag avvaktade. När jag avvaktade 10-14 dagar så var det ju, då tyckte de att jag hade sagt mitt och att det blev typ att jag inte ville stanna kvar. Då fick man förklara att då är inte situationen, utan låt mig spela halva säsongen i alla fall så ska jag klara av att ta till slut bättre. Men det finns för- och nackdelar och man får lite grann rätta sig in i systemet också, tycker jag. Det är så det ser ut mer och endast tycker man om det eller så tycker man inte om det, men på något sätt vill man vara där så får man ju rätta sig in i ledet, så är det bara.
Handen på hjärtat, har det redan nu hört av sig någon klubb om säsongen 19-20?
Inte i Schweiz.
Ja, okej. Men det finns andra länder som jobbar så tidigt också, alltså.
Nej, det vet jag inte. Men från Schweiz har jag inte hört något om 19-20 i alla fall.
Ja, okej. Du, vi pratade om din säsong. Du gjorde en bra säsong där nere. Du var med i landslaget väldigt länge här under hösten i alla turneringar, men kom inte med i OS-truppen. Återigen med handen på hjärtat, hur bitter är du?
Jag är inte bitter. Jag funkar inte så som person. Däremot är jag väldigt medveten om hur branschen ser ut. Och framförallt i ett landslag och en OS-turnering, där ska de bästa spelarna spela. Och coachen anser eller ansåg att jag inte var en av dem. Och då jag har inga problem med det. Däremot är jag en som mer än gärna tar emot ett samtal och får det förklarat för sig att så här ligger det till. Men det förstår jag också att det kan man inte få varje gång. Men det är verkligen någonting jag uppskattar. En rak och ärlig feedback. Jag har inte hört något om landslaget nu heller, och jag vet att de har börjat ringt runt, så jag förstår att jag inte är aktuell nu heller. Så,
ja, okay.
Men som sagt, jag har inte hört något sedan min sista landskamp, ja, när det nu var. Men det är ingenting jag går runt och är bitter över, absolut inte. Jag kommer alltid heja på Sverige såklart och hoppas att det går bra för Tre Kronors landslag och sådär. Så att gå runt och vara bitter, det är lite fel bransch, tror jag, och var i. Sen kan man ju vara inom den här branschen ändå och gå runt och vara bitter, men jag är inte där. Men som, om jag ska vara helt ärlig, så gillar jag rak och ärlig feedback, samtidigt som jag förstår att det inte finns tid och utrymme för att ge alla det, men det är alltid någonting jag föredrar.
Men du har som sagt inte hört något nu, så det verkar som att säsongen är över för dig på riktigt, tror du, eller?
Ja, det tror jag definitivt. Jag hade inte haft några problem att dra på mig Tre Kronor-tröjan och ladda om för en lång och härlig vår med dem, och med siktet inställt på en VM-turnering. Men ja, nej, men nu är jag helt och hållet inställd på att ta semester på riktigt. Och, ja, det enda jag hoppas nu är att Färjestad vinner sig in hem och ser dem på lördag.
Ja, men precis, precis. Du, vi ska gå över på lite Färjestadsnack, men först så ska ni lyssnare spetsa öronen lite. I förra avsnittet så var ni många som kunde att Gislaved fostrat både Alexander Johansson och Magnus Rupé, den förre Färjestad-profilen som var rätt svar på frågan då. Den som var närmast sett till den första målet i kvartsfinal 2 föll var dock Gustav Reiman. Grattis till dig, Gustav. Skicka din adress till hockey@vf.se så kommer ett presentkort på 250 spänn från ICA Maxi Karlstad på posten. Ni andra, lyssna nu så får ni också en chans att vinna samma sak.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Veckans gäst, Magnus Nygren, tränas i Davos av legendaren Arno Del Cotro. Hur många säsonger i sträck har Del Cotro varit tränare i Davos? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Där hade ni avsnittets klurighet från Christer. Som vanligt, mejla svaret till hockey@vf.se. Skriv även med när ni tror att första målet görs i den fjärde matchen i direktkval till SHL mellan Mora och Leksand. Alltså den fjärde matchen i deras matchserie, den som spelas den 1 april. Skicka till hockey@vf.se för er chans att vinna ett presentkort från ICA Maxi. Nu då, du var inne lite på Färjestad, Magnus, och ditt supporterskap som sagt. För nu kommer du hem och är Färjestad-supporter på riktigt.
Ja, det enda skillnaden är väl att jag har chansen att vara på plats och se dem och följa dem på plats. I övrigt är jag och alltid kommer vara en Färjestad-supporter oavsett vart jag spelar. Så att ja, det är någonting jag föddes med i blod och ben, så att säga.
Tar du plats på ståplats till och med på lördag under du görs?
Ja, det är faktiskt inte helt omöjligt. I alla fall en liten kik in där skulle nog inte alls vara möjligt. Jag tror till och med att jag lovat det, men det är väl en annan historia.
Ja, precis. Du, fall vi ser då på fall vi tittar på ett bredare perspektiv på hela grundserien och allting. Hur har du som supporter då upplevt Färjestad den här vintern?
Ja, alltså jag är väl något av en annorlunda supporter, eftersom att jag vet lite mer hur snacket går kanske än vad alla de fantastiska som bara sitter på läktaren vet. Så jag har varit ruggigt imponerad av Färjestad. Det är en fantastisk hockey de har spelat. Sen är det som alla säger att i bästa världar så hade defensiven varit lite tätare och klaffat något bättre, men ska man spela en så offensiv hockey som Färjestad har gjort och vill göra, så kommer det alltid släppas till chanser bakåt. Sen måste man såklart jobba på defensiven och tajta till den så mycket som möjligt, men det har man ju definitivt fixat till nu till slutspelet som det ser ut, i alla fall de här två senaste matcherna. Så ja, nej, men det ser lovande ut, tycker jag. Jag tycker Skellefteå är brygga och man ska ju absolut inte räkna bort dem. Det kanske är så att de bara vaknar på nio här och Och så är det över imorgon, men det hoppas jag absolut inte. Jag tror stenhårt på Färjestad. Det har jag sagt, som jag sa när de måste upp när de vinner med 3-0. Vinner de idag så går de till final, sa jag. Det sa jag till Lisa. Det är en lång väg dit såklart, men det lite på skämt och sidor man säger det, men också när man tänker till att ja, ta hem matchserien 3-1, det blir 3-2. Det är inte så kul som hemmalag att ha nästa match på Asslena och veta att vi måste mer eller mindre avgöra idag. För annars så går det här något helvete mer eller mindre. Jag tror att Skellefteå som nog ett ganska stort tryck på sina axlar medan Sverige, så tror jag är mer avslappnade faktiskt i allvaret som finns i stunden.
Du pratar ju om att du som sagt har ett annorlunda perspektiv. Dels som sagt, du känner ju många och så, och du spelade ju med väldigt många i fjol. Jag tänkte höra jämt om Johan Penneborn som du hade som assisterande tränare i fjol. Hur skulle du beskriva Johan Penneborn som tränare? Och jag har haft en teori dessutom som du ska få prata om. Jag såg honom som en person som passar bättre som en huvudtränare än en assisterande tränare. Håller du med om det?
Nu har inte jag haft han barn som huvudtränare. Nej. Jag tycker att han är bra som assisterande också, men jag förstår helt vad du menar. Pennan är en otroligt snäll och djup person som ser till människan före han ser till hockeyspelaren, och vilket jag tycker är grymt på alla sätt och vis. Han tror mycket på att om människan mår bra så mår och presterar hockeyspelaren mycket bättre, och försöker verkligen lägga mycket tid och energi och kraft på att se till att alla mår bra i hans omgivning. Och då menar jag verkligen alla. Då är det alla som han har under samma tak, och det inkluderar väldigt många. Och han pratar lika mycket med sin lagkapten som han pratar med vaktmästarna, och det är ett väldigt fint betyg. Så att han vill att alla mår bra, han vill att alla har kul, han vill att alla ser allvaret i det, och han vill väldigt noga med att skilja på lek och allvar, och den gränsen lämnar sig med årens gång, va? Och det upplevde jag redan i fjol att han var duktig på att känna av. Det tror jag är otroligt viktigt som ledare överlag, och kanske allra mest när man är huvudtränare, att man... Det är svårt att dra en gräns. Vad är lek och vad är allvar? Men när man klarar det och klarar att göra båda delarna, då tror jag man har kommit väldigt långt. Det känns som att han är i spetsen, och sen så Ante och Jerem och Masken vid sidan av han. Men givetvis också Peter Jakobsson har klarat det på ett alldeles galant sätt. Det ser ut som att de har precis hur kul som helst. Det speglar också resultaten i vinter ganska bra.
En annan teori jag haft, att det du pratade om med den offensiva hockeyn, med gjort flest mål i ligan och så. Många har pratat om dem som ett av de roligaste lagen att titta på i SHL en gång i säsongen. Hur viktigt är det för Färjestad som varumärke och för Färjestads attraktionskraft om man tittar framåt?
Ja, men det är klart att det är väl mer eller mindre A&O. Det har ju pratats i alla år om att Färjestad är så defensiva och att man har kraft i den moderna hockeyn. Väldigt få pratar om vad är egentligen den moderna hockeyn. Är det modernt att vinna med 7-5, eller är det modernt att bara nöja sig med att vinna matcher? Eller vad är egentligen det moderna spelsättet? Men nu verkar det som att alla är överens om att Färjestad spelar helt plötsligt en modern hockey. Och jag är väl en av dem som tycker att att det här har varit en process genom många, många år att ta sig hit. Sen är det klart att de har finslipat på detaljer som vi egentligen skulle kunna ha gjort väldigt mycket bättre redan förra året. Men som har slagit ut väldigt väl i år. Och det är klart att han har en stor del i det, och med sina medarbetare såklart. En öppen och lyhörd grupp framförallt som tar åt sig saker och ting som då tränare tror kan vill lära dem. Jag tror på mitt lag, som jag brukar säga. Färjestad är mitt lag, och även om jag inte spelar där, så jag tror på dem stenhårt. Det känns vidöppet på något sätt, men det är som att de har fått det mentala övertaget på Skellefteå nu. Nu väntar vi bara på att de får rocka lös imorgon och sen ta hem serien till Värmland, för det tror jag inte att de, det tror jag inte att de klarar att förlora om de försöker.
Precis. Du, sista frågan om Färjestad där. Vi blickar lite mot nästa år och det sägs att 4 spelare ska vara klara. Vi pratar om Linus Johansson i Djurgården, vi pratar om Daniel Wiksten i Örebro, vi pratar om Jesper Olofsson i Skellefteå och om Axel Ottosson i Björklöven. Är det något annat du tycker sticker ut och som du blev lite extra glad för när du läste att just han var klar, att ska vara klar för laget?
Nej, jag har faktiskt inte läst jättemycket. Det spontana är ju att man vet att Wiksten och Martin Johansson har 4 stora framgångar tillsammans tidigare i Örebro. Mm. Och att, ja, rätta mig om jag har fel, men känns inte Linus Johansson som en riktigt bra Färjestadcenter, eller?
Jo, det tycker jag.
Är inte han en klass till Färjestadcenter som han känns som en sån här som bara... Ja, han gjorde det skitbra i 2 år och nu har han skrivit på 5 nya liksom. Mm. Han känns som en sån där som man, här kan vi bygga någonting ungefär. Jag tror att det är så man ser det, om det är nu så att han är klar. Och vad jag har sett, det lilla jag har sett av han, så är ju han en spelare som man, ja, han kommer ju bli satt under rubriken att han kommer till jobbet varje dag och man vet exakt vad man får av han. Svårare än så är det ju inte, och de är ju svåra att hitta och oerhört värdefulla.
Det känns som att Johan Ryno och Linus Johansson är en ganska bra, alltså topp 2 där på centersidan. Det är mycket, ja, tyngd i de 2.
Så är det ju. Sen kom jag på en till sak. Jag läste när Stefan Larsson kommenterade värvningen av Martin Johansson i fjol och sa att det ska bli skönt att ha Martin på vår sida. Han gör alltid mål emot oss. Är det inte exakt samma nu med Jesper Olofsson, eller?
Jo, jag blev chockad här i förrgår när han faktiskt inte gjorde mål. Det stack ut något enormt. Det är helt vansinnigt. Ja. Och jag tror han har avgjort 3 matcher mot Färjestad den här säsongen. Så att avgörande, ja, målet liksom i lika läge.
Ja, och då kan man ju räkna ut att då måste han, jag redan har skrivit på kontraktet, då måste det vara klart redan. Mm,
precis, den är färdig, garanterat. Så jag måste säga att
han är så safe så han kan hänga ett par.
precis. Axel Ottosson får jag väl medge den jag har klart sämst koll på. Jag har inte sett Björklöven en enda match den här säsongen. Och jag gissar att du heller inte har sett supermycket Björklöven.
Nej, det har jag inte gjort, såklart, håller jag på att säga. Nej, men det har jag inte. Även om allsvenskan, men det kan vara roligt att titta på när det inte är en SHL-hockey. Men nej, jag har inte följt. Men vi får ju lita på att den både Peter Jakobsson har gjort ett fortsatt gott jobb.
Precis, vi kan väl säga rent generellt. En 21-åring, han gjorde 43 poäng på 56 matcher och slutade... på 5:e plats i Allsvenskans poängliga. 1 poäng ifrån att vara 2 i poängligan. Så då känns det som att det finns en potential där i alla fall.
Men det man kan säga är att när en spelare kommer upp på de här extremt höga poängsummorna som det är när man är upp mot en 35, 40, kanske till och med över 40, 45. Då är man duktig egentligen oavsett vilken liga man spelar i, skulle jag vilja säga. Jag kan ju bara dra 2 exempel som alla vet om. Det är Edsel, han har gjort 55 eller något sånt där i Allsvenskan, 55 poäng. Har varit oerhört duktig i HV och vi alla vet ju vart han spelar just nu, va? Så att, det är på andra sidan Atlanten. Den andra är Micke Lindqvist som också har öst in poäng i Allsvenskan och har varit Färjestads viktigaste spelare i år kanske. Så gör man mycket poäng i oavsett om det... Ja, jag skulle kunna dra det till Division 1. Om man gör riktigt mycket poäng så har man någonting. Det är liksom inte, man kan inte säga att det är flyt när man gör 45, 46, 47 poäng. Liksom, utan då gör man det bra och då vet man vad man håller på med.
Så dåliga är inte målvakterna i någon serie nu för tiden, känns det som.
Nej. Och så lätt är det inte att göra poäng oavsett vilken liga man spelar, för det ska fortfarande göras på något sätt. Och pucken ska fortfarande in i mål och sådär. Så och gör man 43 poäng, då innebär det också att man spelar större delen av alla matcher, vilket också är ett positivt besked att man inte är någon skadebenägen jäkel. Utan då är man där ute och bidrar mer eller mindre varje kväll. Och det är väl det som folk letar efter där. att man är en ihängande bra spelare, att man inte är bra var tredje, var fjärde match, för det kan nästan vem som helst vara, utan att man är bra över längre tid, och det är man garanterat om man gör över 40 poäng, det kan jag garantera.
Exakt. Du, vi pratar om bra hockeyspelare, nu ska vi prata om bra hockeykunskap istället. Det är dags att tävla. Är du nervös?
Nej, jag är inte nervös.
Vi kör en lite annorlunda tävling. Jag har ju många gånger kört roster game, där jag har då plockat ut ett lag, och den tävlande har då fått säga så många spelare som möjligt ur det specifika laget. Nu tänkte jag göra så här, att istället för ett lag så har jag tagit fram en topp 10-lista. Och då är det alltså listan över de 10 spelare som har gjort flest matcher i Färjestad genom historien.
Ja.
Nu måste jag bara fråga dig, har du precis läst på Twitter ikväll? För jag har tweetat ut ett x antal av de här namnen ikväll. För du har gjort det, så måste vi byta
till. Nej.
Nej, du har inte det. Bra.
Nej,
bra.
Jag har inte gjort det. Ärlighetens
namn. Och då är det alltså så här, att 10 spelare, säger du fel namn så är du ute. Då är det liksom, då är det kört. Så av de här 10, hur många tycker du att du borde ta?
Jag borde ju lätt ta 7 i alla fall, hoppas jag.
Du får en ledtråd. Spelaren på 10:e plats har gjort 494 matcher. Vi pratar alltså grundseriematcher i SHL givetvis. 494 matcher är det man måste ha gjort för att kommit med på topp 10. Så där får du som en liten grundpremiss på det. Men varsågod och börja.
Måste jag ranka 1-10 eller 10-1, eller kan jag bara ta dem huller om buller?
Huller om buller, annars blir det för svårt.
Ja, då säger jag då Jörgen Jönsson.
Yes.
Mattias Johansson. Thomas Rodin. Jag skulle säga Peter Nordström.
Yes.
Jag skulle också säga Wallin.
Vad sa du nu? Jag hörde inte.
Rickard Wallin.
Rickard Wallin, stämmer.
Ja, nu känns det som att jag tappar alltihop här, men en som måste vara där uppe och snudda är ju våran nya, med nytt kontrakt. Åslund måste ju vara på en topp 10-lista, känns det som.
Det är han, helt
100 år, ja. Hur många har jag nu?
Nu har du tagit 6 namn, så ett till så har du nått din godkännivå.
Ja, det är det här som är svårt, för man har ju 100 namn och man vet ju bara inte vad man ska välja. För då åker man väl dit på någon som har 492 matcher istället. Hur ställer du dig till om jag säger att... Pelle Pressberg?
Där har vi spelaren på 10:e plats, helt rätt.
Ja, nu får du ge mig de 3 sista.
Nej. Du får chansa. Kör till du dör.
Okej. Då säger jag... Jag säger Jonas Höglund.
Nej, där åker du. Jonas Höglund är på 14:e plats. 432 matcher kan man med.
Ja.
Ska vi säga det namnet du borde ha tagit?
Nu kommer de 3.
Tvåan på listan.
Nu kommer de 3 självklara.
Ja, det är tvåan på listan. Jag ska säga att du har tagit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 10 på listan. Men tvåan har du missat. Han hänger ju i taket. Och du har haft honom som tränare.
Ja, givetvis. Samman.
Ja, precis. 615 matcher på Tommy Samuelsson. Ja. Sen har du han som går runt i shorts och t-shirt och drar runt en massa vagnar nere i omklädningsrummen dag ut och dag in. Vem tänker jag på då?
Klabbe såklart, ja.
Jajamensan, 507 matcher. Och sen han som du har skrivit något kontrakt med, skulle jag tro, som sportchef, som hade det i några runder och dessutom hänger i taket.
En av de bästa sportcheferna får vi säga också, Rundqvist.
Jajamensan, 494 matcher hade han.
Det är helt otroligt att man inte tänker mer logiskt. Jag har inte en tanke på att titta på de som hänger i taket, för då hade man ju kunnat klippa 4-6 man rätt av det.
Precis, ja. Men de är faktiskt där. Sen ska jag väl säga att flera av de här känns ju som att de har vi tittat lite längre fram så kan det nog, ja, i och för sig, det är många som inte är kvar i samma klubb så länge. Men får man se på Åslund, han har ju spelat under 50 matchers eran hela tiden. Så gjorde du 10-15 säsonger på 70-80-talet så kom du inte upp i så många matcher som man gör nu.
Nej, så är det. Absolut.
Jag fick fram den här listan för Per Åslund ligger som sagt sjua på listan. Och med det tvåårskontrakt han skrev nu, spelar han hyfsat mycket av matcherna, så har han god chans att ligga tvåa på listan över spelade matcher i Färjestad genom tiderna när han har spelat de här två åren. Spelar han sedan ett år till därefter så lär han till och med nästan kunna vara upp och nosa på Mattias Johansson.
Ja, ja, det är fantastiskt. Det är klart att det finns en stor drivkraft från Färjestad vill jag behålla en sån spelare som visar en sån otrolig lojalitet mot föreningen också, så att sådana spelare är otroligt värdefulla.
Ja, men absolut. Du, stort tack Magnus att du ville vara med och köta hockey och att du ville vara med och tävla. Du klarade ju ditt godkänt så du kan definitivt andas ut och vara nöjd över dig själv resten av båtresan mot Göteborg.
Ja, vad skönt. Jag kanske får vara med någon gång igen då.
Ja, det är helt klart. Helt klart. Du är välkommen.
Ja, det är bra.
Jättebra. Tack till dig och till er som lyssnar. Så får vi se helt enkelt. Om ett par veckor hörs vi igen. Fall vi hörs i en semifinal. Fall vi hörs ett par veckor in i en semester för Färjestad. Det återstår att se. Men tack för att ni lyssnade den här gången. Och på återhörande.